Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.
I det här avsnittet så intervjuas forskaren Gustav Arrhenius. Gustav är koordinator för det fransk-svenska forskningsprogrammet The Franco-Swedish Program in Philosophy and Economics, där svenska filosofer arbetar sida vid sida med franska ekonomer för att närma sig och förhoppningsvis lösa angelägna samhällsproblem. Välkommen Gustav Arrhenius till Franska podden. Vi kan väl börja med en kort presentation.
Tack så mycket. Så jag är professor i praktisk filosofi på Stockholms universitet. Men som jag nämnde så är jag också koordinator för det här programmet, så att jag befinner mig i Paris på Collège d'études mondiales halvårsvis.
Hur blev du intresserad av just filosofi som ämne?
Jag brukar ibland säga att jag är inte filosof till naturen. Utan det händer på lite lustiga sätt. För att när jag kom till universitetet så jag var intresserad av naturvetenskap och medicin. Och var det jag tänkte jag skulle göra. Men jag tänkte också att jag hade pluggat så hårt i skolan, så att nu måste man få roa sig lite. Min syster hade läst filosofi på universitetet, så jag hade läst lite av hennes böcker när jag var gymnasist. Och så jag tänkte att jag läser en termin filosofi, och jag var politiskt intresserad. Så jag läste en termin i Uppsala filosofi, och det var väldigt, väldigt roligt. Det var en fantastisk miljö, en väldigt ohierarkisk miljö där det enda som räknades var argumenten. Och jag förstod också hur lite jag kunde. Jag var rätt van att vinna debatter från skolan, men här blev alla mina argument... Ja, de blev ju pulveriserade. Det överlevde jag aldrig. Jag förlorade varenda diskussion med dessa fantastiska personer. Och det var också en fantastisk mångkulturell miljö, eller vad man ska kalla det för, en blandad miljö. För det var ju folk från professorer. En professor kom från Västerbotten, en annan kom från Polen, en tredje kom från Ryssland, en annan från Grekland. Det var en fantastisk blandad miljö. Men sen gick jag då tillbaka som man ofta gjorde, jag jobbade några år och sen så... läste jag lite mer för skojs skull, läste jag matematik då, men sen började jag på läkarlinjen som jag hade tänkt, så jag gick faktiskt på läkarlinjen en längre tag, men jag kunde aldrig liksom släppa det där med filosofin, och så fick jag ett stipendium att hålla på med medicinsk etik en termin, och när jag gjorde det tänkte jag, det här är så roligt så att jag måste pröva att läsa i alla fall en termin till filosofi, man är bara ung en gång, så jag gjorde ett uppehåll och läste en termin till, och sen rullade det på efter 10 år fick jag ett brev att jag inte längre var inskriven på läkarlinjen.
Alltså, det var så du fick reda på det.
Så jag fick reda på det. Så var det. Och jag kan säga att det som fascinerar mig kanske med filosofin och så gjorde jag fastnade var det där att det är så svårt. Det finns ju ingen klar, liksom, man vet inte riktigt hur man ska komma fram till ett svar. Så det finns väldigt många olösta frågor, det finns väldigt mycket roligt att göra.
Eftersom vi nu har börjat prata om det så bara måste jag ställa frågan. Vilken är den svåraste filosofiska frågan som du har vältrat i, som du liksom aldrig kommit fram till någon lösning till? Finns det någon sån?
Ja, det finns det. Det finns en sån fråga, och det är en fråga som jag tror aldrig kommer lösas, och det är frågan om viljans frihet. Är vi fria? Det är oerhört svårt fråga att lösa. Och vi hade just en avhandling som kom ut på Filosofiska institutionen i Stockholm om viljans frihet av Maria Svedberg, och det är en enormt svår fråga. Och den har vi hållit på med i 2000 år. Jag tror aldrig vi kommer komma fram till en rimligt svar på den frågan. Jag tror det lutar åt att vi inte är fria. Men vi känner oss ju väldigt fria. Så att, det är svårt.
Men den ingår inte i forskningsprogrammet?
Nej, just för att jag tror att den är alldeles för svår för att läsa.
Jag har förstått att du har ett särskilt intresse för fransk filosofi. Hur kommer det sig? Eller har du ett intresse för fransk filosofi?
Vad man kanske kan säga att jag har ett speciellt intresse för, det är fransk ekonomi. För det är så att hur vi skär upp ämnena, det är ju lite historiskt beroende på hur man har gjort det. Och i Frankrike har man faktiskt skurit upp ekonomi och filosofi på ett annorlunda sätt jämfört med Sverige. Och för den delen jämfört med den anglosaxiska världen. Så många frågor som hamnar inom filosofi i Sverige hamnar faktiskt inom ekonomi där. Så frågor om rättvis fördelning, frågor om vad som är det goda livet, frågor om ojämlikhet och hur man kan mäta och jämföra olika typer av ojämlikheter. Så den franska filosofin, franska ekonomin, ekonomiska vetenskaperna har väldigt stora överlappningar med svenska filosofin. Men det beror också på att svensk filosofi har länge till sin natur också varit rätt nära, inte tvekat för att använda tekniska metoder när det så behövts. Så där blir det ett möte som har varit väldigt, väldigt intressant. På ett sätt kan man säga att detta möte är ju att gå tillbaka till de historiska rötterna. För det var så, om man går tillbaka till de gamla klassikerna som Adam Smith, så var de ofta både ekonomer och moralfilosofer och politiska filosofer. Och den här delningen som man ser väldigt starkt i Sverige och i den anglosaxiska världen, den börjar försvagas nu, men man ser starkt. Det var något som skedde rätt sent. Det skedde på, jag började ungefär 30-talet när under inflytande av filosofer faktiskt, så ville ekonomerna bli mer vetenskapliga. Och då tänkte man att då måste man göra sig av med allting som handlar om värderingar. Allting som handlar om vad som är bättre och sämre och vad vi bör göra. Så de slängde ut det där för att bli mer vetenskapliga. Och då blev det större gap så att säga, mellan de två ämnena. Men det hände inte lika mycket i Frankrike. Där behöll man mer den klassiska ansatsen till de ekonomiska vetenskaperna.
Kan du berätta lite mer om det här forskningsinitiativet och programmet som du alltså koordinerar, förstår jag, är din roll i det hela? Kan du berätta om bakgrunden och hur forskningen går till och framförallt då banden mellan Sverige och Frankrike?
Okej, var ska jag börja någonstans? Det började faktiskt med att jag blev inbjuden att vara gästforskare i Paris. Och det berodde på att jag hade skrivit en artikel om hur man ska förstå demokrati. Det förde fram en idé, ett trevligt intressant sätt att förstå demokrati, att det är en idé om rättvis fördelning av makt. Så det är egentligen att klämpa in på statsvetarnas område. Och när jag skrev så visade det sig att en fransk ekonom, Marc Flébert, han hade haft liknande idéer. Och han såg den här uppsatsen och vi började skicka brev till varandra och träffades på olika sätt. Och sen bjöd han in mig till Frankrike. Och han är en fantastiskt framstående forskare också. Och jag var där och efter att ha varit där ett tag så var där ett halvår och sen så gick det där så pass bra. Så då hittade man mer pengar, så var jag där ett halvår till. Och sen blev vi faktiskt approcherade av två finansiärer, Riksbankens jubileumsfond och FMSH, alltså Fondation Mission des Sens de l'Homme i Paris. Om vi var intresserade att organisera ett franskt samarbete just mellan ekonomer och filosofer. Och det var gjort, och det intressanta med det här, vanligt när man har ett sådär projekt inom forskningen så har man en specifik fråga som man ska lösa. Vi ska lösa frågan om viljans frihet eller något sånt där. Men det roliga med det här programmet är att det är snarare, det har inte en specifik fråga, utan det har att göra med frågor som intresserar båda ämnena, folk i båda ämnena. Och där vi kan se att vi kan befrukta varandra. Så vi har en väldigt stor frihet då att ordna konferenser och bjuda in forskare, just för att vi tycker att det där vore intressant att titta lite närmare på. Och själva organisationen är då också annorlunda. Vi har halvårsvis i Paris på Collège d'études mondiales, och dit kan vi bjuda forskare, både svenska men även utländska forskare, att komma en vecka, två veckor, en månad, kanske två månader. Och så ordnar vi massa olika workshops och konferenser. Och detta har vi gjort under några år. Och så har vi en slutsammandragning på Swedish Collegium of Advanced Study, som är en av partnerna här också, som ligger i Uppsala, där vi kommer sitta lite längre tid ett antal forskare. Så det är en väldigt stor flexibilitet och vi berör en mängd frågor. Allting från vad det består i goda livet, hur ska man mäta ojämlikhet, vad är makt och liknande frågor. Vad har vi förpliktat med framtida generationer? Så vi har ordnat en mängd sådana olika workshop. Och nu vid det här laget tror jag det är över kanske 40-50 forskare som har flyttat igenom och varit med i programmet. Vi har en kärna av fyra personer, jag och Marc Flébert. Och sen har vi två juniora forskare, en fransk juniorekonom och en isländsk filosof. Men han har ju också varit i Sverige. Så fungerar programmet. Franska ambassaden här i Stockholm var väldigt involverad i början när vi försökte få till det här programmet. Och hjälpte till väldigt mycket att se till att vi fick de rätta kontakterna och att det blev av. För detta är ju, det ska jag också nämna, detta är ju ett pilotprogram. För det är alltså ett generellt samarbete som har slutits mellan då Riksbankens jubileumsfond och FMSH. Så idén är att det ska bli program i, liknande program i andra ämnen. Och där spelade franska ambassaden i Stockholm en väldigt viktig roll. Så tack för det.
Och hur går själva forskningen till? Vad hoppas ni att den ska utmynna i också i framtiden?
Alltså vi hoppas ju naturligtvis, det är väl så väldigt närliggande hopp, det är ju det just att vi kan se hur man kan få synergieffekter, som det heter med ett fint ord. Alltså effekter där vi kan göra saker som vi inte skulle kunna göra ensamma. Så filosofer är ju ofta lite mer tränade på det här med begreppsliga frågor och värderingsfrågor och sådana saker. Men ekonomerna sitter ju ofta och empiriskt material som vi inte är vana att hantera. Jag ska ge ett exempel, ett rätt enkelt exempel. Jag hade själv skrivit en uppsats som jag tyckte var väldigt abstrakt och antagligen inte hade någon relevans, tror jag, för någon praktiskt. Nämligen, hur ska man mäta ojämlikhet när man jämför populationer som är av olika storlek? Vanligtvis brukar man ju bara titta. Ja, man tittar på, tittar på ett land här, så ser man att det är mer eller mindre ojämlikt. Men man brukar inte jämföra med vad som händer då när populationen ändras i storlek. Sverige har ju en rätt konstant population. Även om de går upp lite grann så har ju inte någon större populationsförändring. Om man tittar från 1980 till nu. Det har gått upp lite grann, men inte så mycket. Men så kom det en ekonom som höll föredrag i vårt program. Han är en ung ekonom. Han försökte klura ut om den globala ojämlikheten, om den hade ökat eller minskat sedan 1980. Nu visar det sig att det berodde helt och hållet på hur man tog hänsyn till det här med att populationsstorleken har förändrats så mycket på grund av Kina och Indien. Och det visar sig, vilket jag då hade visat i min uppsats, att de traditionella måtten, de ger väldigt konstiga resultat när man applicerar på det. Och där kunde jag då direkt se att det här hade ju också en relevans för ekonomisk forskning. Och han hade också då de här databaserna där vi kunde pröva lite olika mått på det hela. Så där är någonting vi hoppas att komma framåt i. En annan sak som vi har jobbat med är ett begrepp som har diskuterats mycket, makt. Det känner vi alla, det är ju ett jätteviktigt begrepp och det finns mycket roskrivet om det. Men det finns inte så mycket där man faktiskt gör det lite mer exakt och se hur man skulle kunna jämföra makten, den makt du har och den makt jag har, med en tredje person. Och det har vi försökt jobba vidare med. Så där hoppas vi också få mer resultat. Man kanske skulle kunna få någonting som skulle kunna faktiskt göra att vi i någon mening skulle kunna mäta makten hos olika individer och organisationer. Och sen, det finns flera andra exempel. Man kan väl säga att huvudmålet är kanske mer på den här metaplanet, att vi hoppas att integrera mer ekonomisk och filosofisk forskning så att vi kan få den här befruktningen från båda hållen.
Hur mäter ni makten då?
Ja, det blir ju rätt lite komplicerat matematiskt, men jag kan ge en liten sloganformulering av detta. Och vi ska ha en workshop just om detta ämne i juni, så vi är ännu inte färdiga. Men den vägen vi går på nu, det är en koppling mellan makt och frihet. Och idén är att din makt är din grad av frihet när alla andra gjort sitt. Så vi kan tänka, vi tar ett enkelt exempel. Vad är din makt att påverka vem som blir vald till kommunfullmäktige? Ja, det är om du kan vara avgörande när alla andra har röstat. Det är du ju väldigt sällan, men det finns ändå vissa situationer där du skulle kunna vara avgörande. Och man kan titta på andra exempel på det sättet. Så vi kopplar det till din grad av frihet, så då måste man kombinera det naturligtvis med ett mått på frihet också. Där kan man ha lite olika idéer om att din frihet är större om du har flera valalternativ och sådana saker. Men åt det hållet, någonting åt det hållet. Och om det där funkar, och vi har kunnat visa att andra så här partiella idéer om makt, de kan förklara så här, de är varianter av det här. Så det börjar närma sig någonting.
Nu när den här intervjun sker så kom du precis från Paris och du åker tillbaka dit, så att du får den franska våren i sin prakt. Det förstår jag att du är väldigt nöjd med.
Ja, det är väl nöjd med. Men det varierar, ska jag säga. Men i år så är det en fantastisk vår. Jag kom just från 20 grader varmt och körsbärsträden blommar. Och det går väldigt snabbt. De kommer säkert falla av. Så det är en fantastisk tid att vara där. Det kan ju också säga att varför har vi lagt det här i Paris? Du ställde den frågan förut. Men dels har ju den här med de här då, att vi har liknande intressen och det finns en möjlighet till så här tvärvetenskapligt samarbete. Det är inte alltid helt lätt. Men en annan stor fördel, det är väldigt lätt att få folk att komma dit. Så att vi kan få de mest berömda personerna, de mest berömda forskarna, de kommer jättegärna dit. Både svenska men också utländska. Så vi har ju en fantastisk möjlighet i det. Och den här flexibiliteten då som finns på det här Collège du Mondial, där man kan ha folk att komma.
Om man vill ha reda på mer kring er forskning och fördjupa sig lite, vart vänder man sig då?
Då tycker jag det är bäst att gå upp på det gamla hedliga nätet. Och så kan man ju då, antingen kan man söka efter mitt namn, eller så kan man söka efter, som du nämnde i början då, the Franco-Swedish Program in Philosophy and Economics. Och då kommer man till vår hemsida. Och där ligger det massa uppsatser, där ligger en beskrivning av programmet och också våra aktiviteter.
Då önskar jag lycka till med ett forskningsprogram, och så får vi följa fortsättningen på det lite längre fram.
Tack så mycket.
Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.